Johanna Lantz heter jag och är pastor här i kyrkan. Och jag ska prata om Simon Petrus idag. Han hade nämligen flera namn. Han hette Simon från början men fick ett nytt namn av Jesus. Men det kommer jag till lite senare också. Temat är som sagt påskens vittnen i kyrkåret idag. Och Simon var ett av de första vittnena till Jesu uppståndelse. Men vi kan väl börja med att be en kort bön för predikan. Ja, Herre, vi ber att du skulle tala till oss nu under denna predikan. Hjälp oss att ha våra hjärtan öppna för dig och kunna ta emot ditt ord. I Jesu namn. Amen. Men jag tänkte faktiskt börja med att läsa den gammaltestamentliga texten för idag. Och den är från Jeremia kapitel 18. Och idag kommer vi läsa en del från Bibeln, hör och häpna. Så om ni har en Bibel så ha gärna den framme eller grabba tag i en Bibel i bänken. Så är det lättare att hänga med lite i texterna. Jeremia 18, 1-6. Leran i krukmakarens händer. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer. Och då gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det. Herrens ord kom till mig. Skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, Israels folk. Och idag tänkte jag se hur Gud handlar i Petrus liv. Vi ska titta lite på hans liv som vi kan läsa i Bibeln och landa sen i den här texten som Hans läste i Johannes 21. Men vi ska se hur Gud formar Petrus som den här bilden i Jeremia som krukmakaren formar leran i sina händer. Hur formar Gud Petrus? Och vi ska börja i Lukas 5:1-11. Lukas evangeliet kapitel 5 och vers 1-11. Och det här är första tillfället som Petrus, eller Simon då som han heter, får möta Jesus. En gång när Jesus stod vid Genesarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att dra ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: "Rå ut på djupt vatten och lägg ut näten där." Simon svarade: "Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten." Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista och de vinkade åt sina kamrater i de andra båtarna att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesus knän och sade: "Lämna mig, Herre, jag är en syndare." Till han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sade till Simon: "Var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor." Då rådde de i land, lämnade allt och följde honom. Och Simon får ett ganska omtumlande första möte med Jesus. Och Simon verkar förstå med en gång att det är något speciellt med Jesus. Han säger till och med: "Lämna mig, Herre." Han förstår att det är sån stor skillnad mellan sitt eget liv och den person han har mött. Men Jesus säger: "Var inte rädd. utan följ mig. Så Simon drar upp båten på land och som det står lämnar allt och följer Jesus. Och i Johannes evangeliet, när Johannes återger den här berättelsen, så kan vi också läsa det här att Jesus ger Simon ett nytt namn. I Johannes 1 och 42 så står det så här. Att Jesus säger: du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Och Petrus, det betyder klippan. Och varför får han ett nytt namn för? Men det är ganska vanligt i Bibeln att vid olika händelser att personer får nya namn. Och att det viktiga är inte hur liksom fint man tycker namnet är, utan vad namnet har för betydelse. Så var det med Abraham. Han hade först Abram, men fick namnet Abraham. Sarai fick namnet Sara i Gamla testamentet. Jakob fick namnet Israel. Och Simon får det här namnet Petrus, som betyder klippan. Och Petrus börjar sin vandring med Jesus och får vara med om många under. Men Petrus, han är nog den som får vara med om mest. För det, han liksom verkar hålla sig framme. Han verkar vilja hålla sig nära Jesus och ta varje chans liksom att få vara med där det händer. Och dessutom så tar ibland Jesus med sig en lite mindre grupp av de 12 lärjungarna. Och då är det alltid just Petrus, Jakob och Johannes som han tar med sig på lite speciella grejer. Och ibland har man pratat om Petrus som att undra om inte Petrus hade ADHD. För att han verkar vara så impulsiv. Handlar väldigt impulsivt. Och jag vet inte, kanske hade han ADHD. Det fanns säkert på den tiden också. Eller så hade han bara en väldigt stor längtan efter att få vara med Jesus. Och få vara med om olika saker. Jag vet inte. Men vi kan till exempel läsa i Matteus 14. När Jesus går på vattnet. Vem är det då som är framme liksom? Jo, Petrus säger då, när Jesus, lärjungarna är i båten och Jesus kommer gående på vattnet och lärjungarna blir rädda. De tror att det är ett spöke först. Men så förstår de då att ja, det kanske är Jesus. Och Petrus säger: Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Och Jesus säger åt honom att komma ut på vattnet. Och då får Petrus kliva ut. Ni som har läst texten vet att först när han släpper blicken från Jesus så sjunker han. Men så fort han lyfter blicken och fäster den på Jesus igen, så kan han stå på vattnet igen. Och det är ju egentligen inte Jesus som tar initiativ till att Petrus ska få komma ut på vattnet. Utan det är Petrus själv som kommer på där och som liksom vill vara med. Och om vi fortsätter att läsa evangelierna så ser vi att det här mönstret upprepas. Petrus är den som hela tiden är snabbast, till exempel med att bekänna Jesus som Messias. I Matteus 16, 13-19 kan vi läsa om det. Matteus 16, 13-19. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade Jesus, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då sade Jesus till honom: salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Petrus, han avbildas ofta med nycklar i handen som vi kan se på den här bilden. Och det är utifrån det här bibelordet att Jesus säger att han ska få nycklarna till himmelriket. Och här får vi lite mer förståelse av vad Jesus menar när han döper Simon till Petrus istället. Klippan. Han ska vara klippan som Jesus ska bygga sin församling på. Wow. Vid ett annat tillfälle i Johannes 6 och 66 så står det att lärjungarna, att många av Jesu lärjungar, inte de 12 då, utan många av de andra som gick med Jesus, de drog sig undan. Och det står faktiskt att de slutade vandra med Jesus för att de tyckte att Jesu undervisning blev lite svår. Och då frågar Jesus de 12: inte tänker ni väl också gå? Och vem tar till orda då? Kan ni gissa? Jo, Petrus såklart. Han säger: Herre, till vem skulle vi gå? Så när den sista påsken kommer, Jesus sista påsk, kanske har ni läst de här texterna under förra helgen, under påsken. Till exempel när Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Vi ska läsa det även idag från Johannes 13 och 6-10. Vad händer med Petrus då? Johannes 13. Och 6-10. När han kom till Simon Petrus sade denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sade: aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Det var en ganska naturlig reaktion, för att det här var egentligen slavgöra där Jesus gjorde. Så Petrus reaktion är ju ganska naturlig kanske. Men aldrig någonsin, säger han, ska du få tvätta mina fötter. Och vi fortsätter läsa. Jesus sade till honom: om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Då sa Simon Petrus: Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händer och huvudet. Han gör en tvärvändning från att aldrig ska du få tvätta mina fötter. Och så när han förstår att nej, kan jag inte få ha gemenskap med dig om du inte får göra det här. Då vill han att Jesus ska tvätta hela honom. Det är liksom allt eller inget med Petrus. Men Jesus sa till honom: den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren. Så han nöjer sig med att tvätta fötterna. Och återigen, Petrus handlar liksom impulsivt. Och ja, det är mycket, det är svartvitt. Det är alltid eller aldrig. Allt eller inget. Så är det också lite senare under samma kväll när de äter påskmåltiden. Då är det ju så att Jesus, nu funkar inte min lilla grej till. Nu ska vi se. Till PowerPointen. Nu. Då förutsäger Jesus att Petrus ska förneka honom 3 gånger. Vi ska läsa om det också i Markus kapitel 14. Får vi bläddra tillbaka lite igen. Markus 14, 26-31. Då står det så här. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Där sade Jesus till dem: Ni ska alla komma på fall, ty det står skrivet: jag ska dräpa herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Då svarade Petrus: även om alla andra kommer på fall så ska inte jag göra det. Jesus sade: sannerligen, redan i natt, innan tuppen har galt två gånger, ska du tre gånger ha förnekat mig. Men Petrus försäkrade: om jag så måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Och detsamma sa alla de andra. Återigen, jag kommer aldrig förneka dig. Men från den här stunden så började det gå lite utför för Petrus, kan man säga. För de har gått ut till Getsemane trädgård. Och Jesus, han har ångest, för han vet vad som kommer hända honom. Och han ber lärjungarna att vara med honom och be och vaka med honom. Och vi kan läsa lite också från, vi fortsätter bara i Markus 14 här. Så kom de till ett ställe som heter Getsemane, och han sade till lärjungarna: sitt kvar här medan jag ber. Men han tog med sig sin inre grupp här då, Petrus, Jakob och Johannes. Bävan och ångest kom över Jesus, och han sade till dem: min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre bort men föll ner på marken och bad att få slippa denna stund om det var möjligt. Han sade: Abba fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. När han kom tillbaka fann han att de sov. Och han sa till Petrus: Simon, sover du? Orkade du inte hålla dig vaken en enda timme? Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Och så gick han bort igen, och så hände det här ytterligare två gånger. Att han gick bort och bad, och så kom han tillbaka och lärjungarna sov. Och det är ju intressant att han säger till just Petrus. Det är han som får en liten utskällning här, att han somnar. Man kan ju förstå att de är trötta, det är säkert sent på natten. Men Petrus, som har haft sån hög bekännelse: jag kommer aldrig lämna dig. Han orkar inte vara vaken och stötta Jesus i Jesus tuffaste stund. Och vad hände sen? Jo, Jesus fängslas och förs bort. Och Petrus, nu händer ju det som Jesus har förutsagt. Vi kan fortsätta läsa lite mer i kapitel 14 här i Markus evangeliet och vers 66. Petrus var nere på gården där de hade, när han hade följt efter Jesus. Då kom en av översteprästens tjänsteflickor, och när hon fick syn på honom där han satt och värmde sig, såg hon på honom och sade: du var också med Jesus, han från Nazaret. Men Petrus förnekade detta: jag förstår inte alls vad du menar. Och han gick ut på den yttre gården. När flickan fick se honom där sa hon återigen till dem som stod i närheten: han är en av dem. Petrus förnekade på nytt. Strax efteråt sa de som stod där till Petrus: visst är du en av dem, du är ju från Galileen. Då svor han och bedyrade: jag känner inte den där mannen som ni talar om. I samma ögonblick gol tuppen för andra gången. Då kom Jesus ihåg detta som Jesus hade sagt till honom: innan tuppen har galt två gånger ska du tre gånger ha förnekat mig. Och han brast i gråt. På bara några timmar så går Petrus från att bekänna Jesus och säga att han aldrig ska förneka honom till att tre gånger förneka honom. Och vad hände sen? Jesus dör. Tänk vad förtvivlad Petrus måste ha varit. Han har inte bara missat sin vän, som han har bekänt som Messias dessutom, utan han har svikit Jesus i hans svåraste stund. Han har förnekat honom och inte fått någon chans att be om förlåtelse för det här. Hans liv och framtid är krossad i spillror. Han trodde ju att han skulle gå med Jesus nu. hela sitt liv. Vad gör han nu? Klippan som Jesus skulle bygga sin församling på. Försöker han trösta och muntra upp de andra lärjungarna? Vi ska läsa i Johannes 21, men börjar i vers 2. Johannes 21 och vers 2. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebraios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sade till de andra: jag ger mig ut och fiskar. Jag ger mig ut och fiskar. Vad gör Petrus när allt rasar samman? Han går tillbaka till sitt gamla liv. Till det välbekanta och trygga livet. Besviken över att Jesus bara verkar ha varit ett kort äventyr. Eller kort, 3 år. Han som trodde att allt hade förändrats. Och nu har allt istället gått i krasch. Och han är tillbaka i sin båt igen. Dessutom står det att han inte får någon fisk fast han är ute hela natten. Kanske börjar tvivlet komma. Har han glömt hur man fiskar också? Kan han inte ens göra det han kunde förut, sitt yrke? Vad ska han göra nu? Då kommer det en man som säger till lärjungarna att kasta ut näten på andra sidan båten. Och liksom vid första mötet med Jesus som vi läste om i början, så får de så mycket fisk att de inte orkar dra in näten. Och då förstår de, det är ju Jesus som står där på stranden. De kände inte igen honom först. Och vad gör Petrus då? Jo, han kan såklart inte vänta på att de får med sig all fisk och ror i land. Utan han tar av sig manteln och hoppar i vattnet och simmar in för att få möta Jesus. Och Jesus har gjort frukost till dem. Han har grillat fisk. De äter tillsammans. Och nu kommer vi till den här texten som är dagens text och som vi har hört en gång, men som vi kan läsa igen från Johannes 21 och vers 15. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än vad de andra gör? Simon svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade: för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus svarade: var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sade: för mina får på bete. I en första läsning kan man nästan tycka att Jesus är lite elak som pressar Petrus så. Måste han fråga honom 3 gånger om han har honom kär? Men tänk, lika många gånger som Petrus förnekade Jesus, får Petrus nu bekänna Jesus igen. Tänk vilken upprättelse som Jesus ger honom. Och Jesus förnyar sina löften och profetier över Petrus för varje gång också. För mina lam på bete, var en herde för mina får, för mina får på bete. Jesus vill att Petrus ska ta hand om hans församling. Lamm och får är i berättelser som Jesus berättar en bild av församlingen. Och kanske lade ni märke till att Jesus frågar: älskar du mig? Men Petrus svarar: jag har dig kär. Och det är för att det är olika ord. Även om man tittar i grundtexten så frågar Jesus honom: Älskar du mig med ordet agape som står för Guds utgivande kärlek? Och Petrus svarar med det lite liksom mildare ordet för kärlek, phileo, som man använder för vänner. Och tredje gången Jesus frågar, han har frågat agape två gånger, men tredje gången så går han liksom ner till Petrus nivå, till phileo, har du mig kär? Och då blir Petrus bedrövad och säger, du vet allt. Jesus kräver inte den där höga bekännelsen som Petrus egentligen har haft hela tiden innan. Utan Jesus möter honom där han är. Och en tid efter denna händelse så tas Jesus upp till himlen igen. Vad händer med Petrus då? Går han tillbaka till fiskeriet igen? Nej, nu fortsätter han att predika om Jesus. Och i Apostlagärningarna 2 så kan vi läsa att han predikar och får vara med om att 3000 människor kommer till tro och låter sig döpas. Han får vara med och starta den första församlingen. Han får vara med om att många blir helade när han ber för dem. Man börjar till och med lägga ut människorna på gatorna för att Petrus skugga ska röra vid de sjuka för att de ska bli helade. Och Petrus får bli den där klippan som Jesus bygger sin församling på. Han fortsätter att göra fel och misstag också. Men han väljer att gå den väg som Gud hade för honom. Han väljer att vara den där lerklumpen i Guds händer som får forma honom till någonting vackert. Och han blir också den mest framträdande av apostlarna. Varför har vi pratat om Petrus liv idag? Är det för att vi ska göra precis som Petrus? Nej, jag tror inte att poängen med olika människor i Bibeln är att de är perfekta och att vi ska göra precis som de gör. Utan poängen, tänker jag, är egentligen tvärtom. Att det är ofullkomliga människor. De gör fel, men Gud kan använda dem ändå. Petrus liv visar att vi kan inte falla ur Guds armar när vi gör fel, utan vi kan bara falla in i dem. Gud, han vill forma dig och mig också, som den här lerklumpen. Vi är ofullkomliga, men med hjälp av hans händer och hans drejning så kan han forma oss och bli någonting, till att bli någonting vackert. Och det sista. Hur ska detta gå till? Hur kan vi göra för att sätta oss på den där drejskivan, Guds drejskiva? Och vi måste börja med att bjuda in Gud i våra liv. Ganska självklart kanske. Och så får vi umgås med honom för att kunna formas av honom. Det är så han formar dig och mig, i gemenskap med honom. Var som Petrus, det kan vi lära av Petrus. Skynda in i Jesu närhet. Håll dig framme och var med honom. Och när det går fel, gå inte tillbaka till det som var. Gå tillbaka gamla hjulspår. Utan hoppa upp på drejskivan igen. Börja om från början. Ställ dig där till förfogande för Gud och låt honom forma dig. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus, tack Gud för ditt ord. Tack för det du lär oss, att du kan använda vem som helst, oavsett vilka vi är och hur mycket fel vi än gör. Hur höga våra bekännelser än har varit, och även om vi misslyckas ändå, så får vi komma tillbaka till dig. Och du förlåter oss och du vill forma oss på nytt igen. Hjälp oss Gud att ställa oss på den där drejskivan, att umgås med dig och låta oss formas av dig. I Jesu namn. Amen.